Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hockeysäsongen börjar närma sitt slut, men vi har några godbitar kvar på schemat och dagordningen, och det är dags för en ny podd här med Hockeystudion. Hur har helgen varit, Kolan?
Nej, den har varit bra. Jag har varit hemma den här gången och fixat lite grann. Min pappa har varit här och hjälpt mig med växthus och lite andra grejer, så det har varit fullt upp.
Och du har byggt en poddstudio. Kan du berätta för våra lyssnare vad du har gjort?
Ja, men jag fick ju påbackning från dig att mitt ljud inte var så bra. Så nu har jag byggt in mig bredvid sängen och lagt upp kuddar och textiler så att det ska fånga upp ljudet bättre. Så vi hoppas att alla lyssnare får en bättre upplevelse.
Ja, du kanske kan lägga ut på dina sociala medier vilka uppoffringar du har gjort för våra lyssnare.
Ja, men det ska vi göra, absolut.
Vi studsar direkt in på den hockeyallsvenska finalen, och det har väl inte undgått någon att den är uppskjuten på grund av corona. Mitt i den här finalen vid ställningen 1-1, först vart ett utbrott i Björklöven, sen givetvis med brev på posten vart ett utbrott i Timrå. Vad har ni för tankar på det här, Abris?
Ja, det var väl lite grann det där vi befarade, att både när det gällde nedflyttning i worst case scenario, när det gällde nedflyttningsfinalen eller den här uppflyttningsfinalen då, som kanske ändå är det som de två serier som gäller allra mest, att det skulle bli någon typ av det här och att det inte skulle kännas att det blir riktigt, ja, årets mest slitna uttryck då, men rättvist sportsligt. Och nu har det drabbat hockeyallsvenska finalen, och det är väl jättetrist, och vi vet väl inte riktigt vad det här kommer att mynna ut i riktigt heller. Jag menar, har Timrå fått in smittan nu också, så kan det ju bli väldigt långdraget.
Jag tycker det känns som ett riktigt fiasko, om jag får vara ärlig.
Ja, hur menar du då?
Från första början så har jag ju tyckt att man inte ska, att man varken ska ha uppflyttning eller att lag åker ur. Det har ju varit en bättre att kunna spara pengarna för alla lag den här säsongen, när det har sett ut som det har gjort och ingen publik och allt det där. Men ja, och så är det ju, det kommer ju verkligen, som Abri säger, som ett brev på posten att något lag ska drabbas. Och nu vet vi ju inte hur många i Timrå som är smittad, men jag gissar ju att det är fler än en om Björklöven sitter på 20 smittade.
Ja, har du haft corona?
Nej, inte vad jag vet. Det här året som jag inte spelar har jag varit otroligt frisk, så jag tror inte att jag har haft det. Jag har knappt haft en snokråka i näsan, så nej, jag tror inte det.
Men du har ju haft covid, Abris. Alltså jag bara tänker på hur rättvist den är. Alltså jag förstår ju om det är omgång 26 av SHL eller Hockeyallsvenskan, att man skjuter upp matcher och så spelar man flera matcher. Men nu är vi alltså mitt inne i en matchserie, bäst av fem kan man säga, där längst bort då vid på mållinjen eller den som kommer först till fyra vunna matcher och vinner 50 miljoner typ per år. Det kanske är mer per år man vinner. Alltså effekten av att ta sig till SHL. Och om tre spelare, alltså vi säger tre tongivande spelare i Timrå blir alltså riktigt sjuka och har svårt att göra sig spela på sin normala nivå, blir det en rättvis final det här?
Nej, det är klart att det inte blir det. Det har vi ju debatterat hela säsongen, och det finns väl två läger i det här. En del som tycker att det här med sportslig rättvisa får man bara lägga undan, och sen finns det väl vi andra som kan tycka att under så speciella omständigheter, jag menar, det är ju bara ett år sedan som allt spel ställdes in liksom, i ett läge som egentligen inte var allvarligare, eller jag var inte allvarligare än vad det här är. Så att det där frågar du mig, så har jag haft min uppfattning klar sedan i september, och det är ju att man skulle strypa det där med nedflyttning och uppflyttning och så. Men det finns ju väldigt starka röster för att vad fan, the show must go on, och vi kör, och det måste inte alltid vara rättvist och sådär. Så men frågar du mig så är det inte rättvist.
Vet ni att jag tror det var Simon Schemberg som skrev det på Twitter att Sverige är den enda ligan av alla stora ligor som har nedflyttning den här coronasäsongen. Tankar på det, Kolan?
Nej, men jag tycker jag uttryckte mig ganska klart där att det inte skulle ha varit någonting sånt. Det känns som att det spelar mindre roll att man spelar ett slutspel. Det är inget mer som händer där än att man åker eller att man har spelat färdigt säsongen. Men just det känns som att väldigt många lag har satsat mycket pengar under säsongen för att undvika att ramla ur. Och det hade vi kunnat sluppit om man har varit lite klok och tagit ett beslut redan i maj att vi skiter i nedflyttning den här säsongen. Men jag kan köpa att man kan fylla på med lag, men att man ska ha lag som ramlar ur under de här omständigheterna känns ju ganska trist. Nu är det ju ett väldigt svårt läge här. Det blir ju inte sportslig rättvisa. Jag kan tycka att man skulle i sånt fall inte ens ha haft ett slutspel, utan att det laget som vinner Hockeyallsvenskan får gå rätt upp. Om det ska vara någonting sånt. För då är det ändå över 52 matcher och alla lag drabbas väl av det här. Men det blir så konstigt nu när nu har ett helt lag som ligger i corona. Och så om en vecka ska de spela match igen. Vi vet ju inte alls. Det kanske blir som för Leon Bristedt eller de här killarna i Västerås. Att man klarar inte av att spela. Man är helt off i flera veckor eller månader efter. Och det har ju ganska stor... Det har ganska stor påverkan på resultatet om Jonathan Delén och Jens Löke inte kan spela resten av den här serien för att de är sjuk till exempel. Eller om Björklöven tappar sin amerikanska eller kanadenska kedja där. Det slår ju rätt så hårt mot ett av de lagen om det skulle bli ett sånt utfall.
Både du och jag, Abis, har pratat med Erik Ryman, sportchef för Hockeyallsvenskan och även vdn Gabriel Monidell. Vad finns det för alternativ framöver? Deras tankar är ju att de ska starta igång 30 april. Vad får du för mellan raderna? Vad tror du kommer ske?
Vad jag förstår först och främst så är det väl liksom, det tar ju tid med testerna. Det är ju de här PCR-testerna och de går väl, vad jag förstår, via regionen i respektive län eller region eller vad det blir. Det är ganska hög belastning där, så det tar ju tid liksom att få de där svaren till att börja med. Man har väl även något privat alternativ i Linköping, men det tar också tid för att ska de forskas dit och det där. Så att allt hänger väl på, eller mycket hänger väl i alla fall på hur Timbros tester kommer att slå ut här nu. Jag menar, får de tillbaka nu måndag eller tisdag och det är fler smittade där, ja men då blir deras paus längre och då är ju spel på fredag helt uteslutet. Och då kommer det skjutas fram ytterligare då. Sen om det skjuts fram en eller två veckor, det kanske inte spelar så stor roll egentligen då, mer än att det blir lite senare läggning av allting. Men sen har man ju övervägt då, man har ju erbjudit från Hockeyallsvenskt håll att spela 5 matcher och man har väl även tagit upp det här med VO-kortet och lämnat walkover och sånt här. Men klubbarna vill ju definitivt spela då 7 matcher och man vill att det ska spelas matcher framförallt och inte lämnas någon VO så där. Ungefär där det ligger, men att det kan bli väldigt utdraget det här, det är väl ingen vild gissning kanske.
Det känns ju inte som att de kommer börja spela om 4 dagar heller.
Nej, det där är ju väldigt speciellt. Man vet ju aldrig hur de mår och sen blir det ju så att det står ju så oerhört mycket på spel. Vi säger 50 miljoner spel i SHL. Jag menar, om man ska inte vara konspiratoriskt lagd, men det är väl klart att man vill ge sitt lag bästa förutsättningar. Man vill ju inte börja spela om 4-5 spelare inte är helt okej. Okay. Det vill säga, då har man ju, då kanske man vill skjuta upp några dagar till. Och då måste ju båda lagen vara helt redo. Och vem som ska avgöra när båda lagen är redo, om det är, ja, vi har ett protokoll som finns. Men det är ändå väldigt svårt att avgöra när är båda lagen redo att kunna göra sig själv rättvisa på isen. Jag tycker att det är, den här frågan har tagit mig väldigt speciellt. Och jag märker hur infekterat det är mellan klubbarna. Jag märker hur fansen på något sätt bara sitter och är hur nervösa som helst. För att det är ju drömmen som finns där framme. Det vill säga spel i högsta ligan igen för de här storklubbarna. Ordet är fritt.
Nej, men så är det ju. Alla fansen vill ju att de här lagen, ja, den lagen man hejar på ska ta sig upp. Och man blir ju såklart irriterad. Speciellt då kan man ju tänka ur ett Timrå-perspektiv. Man går och vinner med 7-0 och man vill ju bara spela match igen. Och Björklöven har spelare borta och så vidare. Så det förstår man ju verkligen. Det kom ju väldigt lämpligt det här med att det här ramlade in i truppen. För Björklöven såg ju inte jättepigg ut i match 2, det kan vi inte säga.
Och ser man deras historik, Björklöven, så har de skador på flera backar. De har spelat väldigt många matcher på kort tid. Jag tänker på att matchen mot Karlskoga gick till Game 7, som man så populärt kallar för dem. Men samtidigt måste vi ju, det är corona. Man kan ju inte bluffa eller ljuga om corona. Inte i min bok i alla fall.
Nej, och deras svaga insats i match 2 kan ju naturligtvis hänga ihop med att 20 av 28 och ledare och spelare redan var smittade. Så det är klart att det kan ju också påverka. För det såg inte så där jättepikt ut i den matchen. Och när det här kommer fram efteråt, att det är så många, då förklarar väl det kanske till viss del också att man inte var i 100 form i den matchen.
En omöjlig fråga då, pojkar. Vilket lag tar sig upp till SHL?
Ja, jag tror fortfarande på Timrå.
Kan du utveckla Timrå lite, Kolan? Alltså, hur tänker du? Har förändrats någonting med det här att Björklöven är så hårt ansatt av corona att det gör att de kanske inte kan leverera inom kommande 3 veckor?
Nej, men nej, jag grundar det bara på att Timrå har ju seriens bästa spelare. Och han gör ju alla andra runt omkring där dubbelt så bra med. Så jag har svårt att se hur man ska kunna stoppa han, även om han kanske inte har levererat överdrivet mycket poäng mot vad man är van med. Men han gör ju mål och han gör assist i stort sett varje match. Så han bär ju det där laget. Och han är överlägset bäst i serien. Så att de kommer grejer om han spelar.
Ja, och du tror på Löven, Abris?
Ja, jag tippar ju inför säsongen. Det känns ju lite som en 50-50 om de kommer upp eller inte. Så då kan jag väl hålla fast vid det. Men det är klart att det här covid-utbrottet gynnar väl kanske inte Löven. Samtidigt vet vi ju inte, idag eller imorgon kan det vara 10 timmar och spelare som har testat positivt. Så då kan ju pendeln svänga över igen. Så att men är det svårt att tippa vanliga fall, så är det ju liksom omöjligt nu med att vi har den här faktorn att ta hänsyn till också då, liksom med hur mycket orkar lagen, hur mycket många av toppspelarna kommer att spela ens en gång. Alltså det är, nej, jag står fast vid Löven.
Spännande, vi får se. Som ett brev på posten som jag var inne på, så är den här hockeyallsvenska finalen då den första någonsin. Det är ju ett nytt seriesystem nu, oerhört het och väcker så mycket känslor, så att det kanske har väckt lite för mycket känslor. Vi har haft hot på sociala medier mot Wallson, Rahimi och Timrås tränare Fredrik Andersson. Det har varit väldigt mycket saker som har skett runt matcherna som har varit lite konstiga. Björklöven har anklagat Timrås fans för att ha varit maskerade runt spelarbussen, och Timrås säkerhetsansvarig förstod ingenting för att det var ju bara coronamunskydd och så vidare. Så att det händer väldigt mycket runt det här. Men just hotbilden, och det har blivit polisanmält, i alla fall mot Wallson och Rahimi. Vad är det värsta du har varit med om, Kolan?
Jag har faktiskt inte varit med om några speciella grejer, inte mot mig i alla fall. Det är väl, jag tror nog att det är mest små saker som, idag är det ju väldigt populärt att folk skriver ut sitt missnöje på sociala medier och att man blir, att du kan bli hotad den vägen. Och jag har faktiskt en ganska sorglig incident som hände när jag spelade i Leksand mitt första år, när vi gick upp där. Då var det någon Karlskrona-bo som var lite bitter på att jag... Ja, de var bitter på mig för att jag var med och såg till så att Karlskrona ramlade ut och sen försvann jag. Så jag fick ett meddelande på sociala medier att... hoppas du dör på isen eller något sånt där. Och då gick jag bara och frågade jag frågade Tjomme och de som var i det här säkerhetsteamet. Vi har ju någon gubbe där som är säkerhetsansvarig. Och då tyckte de att nej, men det är klart att vi ska ta det här vidare. För mig var det liksom, det känns inte som att någon har gått fram till mig personligen, även om jag får det på ett meddelande sådär. Men då lyckades de få tag på den här personen som hade gjort det. Och det sjuka i hela historien är att det var en kille som spelade i Karlskronas U15 eller U16. Och han skulle upp till Leksand och provträna. Alltså, du förstår ju hur sjukt det är. Uh-huh. Så den här killen, när han kom upp till Leksand, han fick börja med att gå in på kontoret med mig och Tjomme och Sik, tror jag det var, och sitta där och be om ursäkt.
Sen tog han din uthyrningsdel också i din villa, eller?
Nej, men det är så sjukt hur det kan... Det kan ju vara en läxa till unga killar och tjejer som sitter och skriver och tycker saker. Att man kan ju vara lite het på tangenterna eller på telefonen, och att man måste tänka efter. För det här blev ju, i hans fall, han förstörde ju sin egen chans här i Leksand. För han skulle ju vara här och... Så han fick sitta där och förklara sig för en A-lagsspelare och sportchef. Och sen så ska han gå ut och provträna. Jag har ju inte sett den pojken här i Leksand efter det. Så att han förstörde nog sina egna chanser genom det beteendet. Och det kan ju vara en läxa till de som sitter där ute och lyssnar, att man faktiskt ska tänka sig för innan man skriver saker. Det kan verka harmlöst och sådär, men det är ändå ett hot på något sätt.
Svarar du någonting på hans... Var det direktmeddelande på Twitter, eller hur var det?
Jag tror att det var på Instagram faktiskt. Jag la upp en bild när vi kom fram till arenan. Bara la upp en bild på hallen. Och då var det någon som skrev sådär. Mm. Och nej, jag svarade inte. Men de lyckades få fram vem den här personen var då. Och sen så visade det sig att han skulle till Leksand bara någon vecka senare. Så då, då fick han komma in. Ja, jag tyckte synd om han. Samtidigt som det är så otroligt korkat.
Men han lärde ju sig en läxa för all evighet.
Ja, men det tror jag. Det är jag nog rätt övertygad om.
Ja. Vad har du varit med om, Abris?
Ja, du. Det är mycket det. Allt från Hells Angels och till halsen avskuren till diverse. Jag vet inte allt, men man är väl bra på
det. Det har du inte berättat. Hells Angels. Det
ja, det var ju någon semifinal för ett x antal år sedan där som det var någon... Jag kommer fan inte ihåg hur det var, men jag vet inte om jag googlade telefonnumret i alla fall som ringde, och att det var någon typ där i den stan där med någonting. Ja, det var, jag har väl förträngt mycket av det där, men det var någonting med det i alla fall som att de kontaktade mig på något sätt. Och sen vet jag inte exakt hur det gick till och vem, om de hade fejkat numret eller hur det var, det vet jag inte. Men det var i alla fall laddat där i en semifinal för rätt många år sedan.
Och kanske vill hyra din sommarstuga där i Gästrikland?
Ja, det var väl vid 12. Det var direkt någon timme efter matchen. Där, så jag vet inte fan om det var det de var ute efter. Men, nej, men det har väl varit. Det har varit mycket. Men det är klart, jag vet inte. Man blir ganska luttrad. Så är det väl. Och man kanske får ta det när man sticker ut hakan och skriver saker. Så det är väl så.
Nu ska jag bräcka det här då. Dödshot och Hells Angels. Och var det halsen avskuren? Så har du så, Abris, eller?
Ja... Det brukar mest komma
var, vem var halsen avskuren då?
Östra grannlandet brukar bli mest arga faktiskt, så att när vi skriver om landskamper, så de brukar kunna vara ganska drastiska ibland, om man säger så. Så att det är sånt som händer.
Jag vet det. 2006 OS-finalen, Tre Kronor Finland. Tre Kronor vinner en magisk OS-final. Och Sundin, Forsberg, Lidström inblandade avgörande målet där. Efter det så skulle väl vi på Sportbladet vara lite roliga. Jag vet inte om ni kommer ihåg medaljerna från Turin. De såg ju ut som ett O, kan man säga det.
Ananasskiva, eller vad var det?
Exakt, jag försökte komma dit. Ja. Vi gjorde som en sida där. Var inte ledsen, Finland. Så här gör ni en egen guldmedalj. Och så tog vi godisremmar, röda typ då, om det var jordgubbsmak eller någonting på dem, och så hängde vi upp ananasskivor i dem, och så kunde man då, det här var ju liksom med kvällstidnings touchen på det hela, men det slog ju väldigt fel och man löpte totalt amok i Finland, och det gick knappt att svara telefon på desken och det gick knappt att kolla mejlen för att det var väldigt många Joha och Jarko som mejlade till oss och tyckte nog att de nästan kunde bränna ner hela Schibsted.
Skrev någon på finska eller svenska?
Jag tror att det var lite blandat, kanske någon på engelska också. Men de var arga, de var riktigt arga. Var inte det kul, Kolan? Eller hade du blivit arg om du hade varit med om en sån där liksom grej?
Men jag är ju ingen allvarlig person, så jag hade absolut inte blivit arg. Men sen finns det ju sådana som är helt galna och ja. De har ju väldigt lätt till att du måste ju tänka på att vi är ju lätt kränkta idag. Man kan ju inte säga eller göra någonting. Det trampar alltid någon stackare på tårna. Så det är väldigt svårt idag hur man ska...
Är vi mer lättkränkta än förut?
Ja, det är vi. Det tycker jag absolut.
Ja. Det om samhällsfrågor och sociala medier. Vi har också ett slutspel som pågår där vinnaren vinner Le Mat. Jag är oerhört imponerad över Rögle som har vunnit 6 raka segrar i slutspelet. Kan något lag störa Rögle, Abris?
Nej, det känns inte så. Om inte de får covid eller massa skador eller någonting sånt här. Så får de fortsätta med det de håller på med hyggligt skadefria så kommer de att vinna SM-guld.
Ja, men de flesta lagen i SHL har väl haft covid, eller finns det covid-hot mot några fortfarande?
Nej, jag vet ju inte exakt. Jag vet att Växjö var väldigt bra, låg bra framme med antikroppar i alla fall. Och så där. Rögle har väl också haft en sväng där. Så att, men ja, jag vet inte, kanske kan bli en andra våg eller någonting. Eller något, eller att de får massa skador. Då. Men under normala omständigheter i alla fall så vinner de.
Du som kan din hockeykola, när du såg Morris Seider lämna isen och lite skakiga ben. Vad tror du att han har drabbats av?
Nej, han fick nog en hjärnskakning, vad det såg ut som. Det var väldigt otur.
Av den lilla smällen framför mål där alltså?
Ja, den måste ha träffat väldigt fel på hakspetsen eller något sånt där. Det ser du ju ibland på de här boxarna som får en liten touch, hur de blir helt börjar wobbla med knäna. Det var ju ungefär så det vart att se ut här.
Ja, ja. Och när man får en hjärnskakning då, hur många hjärnskakningar har du haft, Kålan?
Jag har bara haft en.
Okej, okay. När var den och... Om du utbildar våra lyssnare, vad sker när man som elithockeyspelare får en hjärnskakning? Vad ska man genomgå och när kan man vara med på isen igen?
Det är ju så här, det är lite svårt att veta om man har en hjärnskakning om man aldrig haft det innan. Vi spelade mot Örebro på den tiden som de hade den här Tim Wallace, tror jag han hette. En högerfattad kille, han spelade i Brynäs sen också. Han delade ut en del rätt så tunga tacklingar och han tog mig utan att jag såg inte han. Jag hade en kille i ryggen som jagade mig, så sträckte jag mig och skulle peta iväg pucken. Då kom han från ett annat håll och totalt körde över mig, så hjälmen flög av som en champagnekork. Vi hade ju hakremmen knäpp, men hjälmen åkte rakt upp i luften ändå, så den spännet satt kvar, men hjälmen flög av i vilket fall. Men jag är upp fort som tusan och spela färdigt bytet och sen åkte jag till bås och, ja, och jag kände att det inte kändes speciellt bra. Men jag spelade färdigt perioden, kommer jag ihåg. Jag tror att det var 4-5 byten till. Och, vid 2 tillfällen så när jag bara åkte rakt fram och så ramlade tandskyddet ur mun på mig. Det var som att det inte gick att stänga munnen. Jag var helt off. Och sen i pausen så sa jag det här går ju inte. Det är något som är fel. För jag hade aldrig haft hjärnskakning, så jag visste ju inte riktigt hur jag skulle må. Men sen blev det bara sämre och sämre och bussresan hem och allt det där, då är det ju bara svart och man har ju svårt för ljud och ljus speciellt. Så man vill ju helst bara ligga och vara i fred. Och sen så är det ju så ett par dagar, eller det kan, för vissa kan det ju vara veckor, månader, en del försvinner det aldrig på, men som för mig då, det första gången jag får det, jag tror att det tog ungefär 4-5 dagar innan jag börjar känna att det är okej. Och då går man igenom något som kallas för hjärntrappan. Så då finns det olika steg som man ska klara av innan man får återvända till isen. Och jag tror att nu för tiden så har man gjort ett test. En massa olika papper som man ska, ungefär som att du gör ett matteprov. Och då får du ett resultat när din hjärna är frisk. Och sen så får du göra det här när du har fått hjärnskakning. Och så ser man ju hur man ska komma upp i typ samma. Då anses man som frisk igen. Ja. Och sen så har den här hjärntrappan har flera olika steg. Jag vet inte exakt hur många det är så länge sedan jag gjorde det där. Men jag tror att det är säkert 5-6 olika steg som man ska ta sig igenom. Och då börjar det med att du kanske cyklar en kort stund i ena dagen. Och sen nästa dag så kanske du får göra lite mera. Och sen så slutar det med att du får börja smyga på isen och köra själv, och till slut är man tillbaka i full träning, och sen sista steget då är man redo för match. Så det är väl så det ser ut kortfattat.
Så är det hjärnskakning så kommer vi inte se Seider någonting före finalen, så kan man säga.
Nej, det blir väl minst en vecka då, om, om han nu har hjärnskakning.
Rögle storhet och Abris då, nu tycker jag att det är ju inte ens liksom på något sätt deras första kedja som levererar, utan det är andra formationer som kliver fram. Det känns som att de har byggt en maskin där nere som och alla är stora som hus. Adam Edström där är så fascinerad över 2-0-3 som bara öser på och har gjort 1 poäng per match här. De har nästan toppat formen också till slutspelet, Abris.
Ja, nej, men de lyckas med allt där i Ängelholm på något sätt. Spelare blir bättre, de ser fräscha ut, de toppar formen. De gör det sjukt bra, måste jag säga, bröderna Abbott där. Och sen det här med tredje och fjärde kedjan, det är ju samma i Växjö Örebro där. Att de två första tar mer eller mindre ut varandra lite grann, så det handlar väldigt mycket om. Jag menar, det är Karlström, Holmberg och Sylvegård och till viss del även Josefsson där i fjärde. Det är dels med skillnaden, den lilla skillnaden mellan Örebro och Växjö. Och det är lite grann samma i Rögle-serien där med deras fjärde kedja som jag har gillat egentligen hela säsongen där med Mattsson, Ferguson och Edström som är lite tungan på vågen i det där, för att toppkedjorna spelar lite oavgjort med varann på något sätt, och då blir det längre ner i hierarkin som det avgörs. Sen är ju Rögle, de lyckas ju kombinera alla de här sakerna, tycker jag, just med spelet, ett tajt försvarsspel, ett jävla liksom disciplinerat jobb hemåt, alla vet vad de ska göra, vilket också gör att de spar ju energi. Det känns som att de är fräscha i allt de gör, att de lägger inte massa tid på åka i onödan, utan man är jävligt tajta och spela enkelt ut från egen zon ibland, spela konstruktivt ut från egen zon ibland. Bra variation i passningsspelet tycker jag också. Använder banan, bredd, djup. Ja, jag kan hålla på hur länge som helst, men jag går lite igång på det, och framförallt så tycker jag att vi ser också ett lite annat spel än det här bara ligga, nöta, checka, backchecka, forechecka, pressa motståndaren, utan det är lite mera, lite tillbaka, ja, som det var för ett gäng år sedan, att man har en bättre avvägning, tycker jag, mellan att gå fram och dra sig tillbaka.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Men om du får vara coach då, Kolan, för Skellefteå nu då, och vara Hedlund och Klockare och Falk där. Nu är det match ikväll, så när ni lyssnar på det här så kanske redan Rögle är vidare till final då. Men vad ska man göra i Skellefteå? Man ligger under med 0-2 och det är bäst av 5. Det vill säga att man är 60 minuter från att spela färdig säsongen. Vilka kort drar man? Hur går tugget nu i de kanske har värmning nu eller sådär. Vad gör man för att liksom dra den här sista livlinan?
Ja, jag tycker Skellefteå, de har väl under hela säsongen, de spelar ju alltid med 7 backar och alla ska vara så fräscha. Nu är det kanske läge att verkligen maxa de spelarna som ska göra det för Skellefteå. Jag tycker att man kanske kan spela vissa spelare lite hårdare, och speciellt då på forwardsidan där du har några stycken som nästan alltid levererar. Det är svårt, för Rögle spelar ju så himla bra. Det finns nog inga detaljer. De försöker ju skruva på allting såklart i Skellefteå. Men som det ser ut just nu, de är ju inte på samma nivå som Rögle. De är liksom något steg efter hela tiden. Så det är en svår nöt att knäcka för Skellefteå. Men bara säga en sak med just det här med de här stora spelarna som i Rögle där. Jag tror att man i svensk hockey lite grann underskattar vikten av att ha några stora forwards i sitt lag. Speciellt när det blir såna här slutspelserier. Om du har, jag menar, Rögle har ju några stycken där som kan åka och smälla på. Det finns ju även, om man tänker, du har ju den där fjärde kedjan, men du har ju Erik Andersson, du har Mattias Sjögren, du har Everberg, det finns ju ganska många storvuxna spelare, och kan du hitta sådana spelare som också kan är duktig med pucken, så i de här bästa av 7 eller bästa av 5, du kan ju trötta ut motståndarlaget ganska mycket genom att fullfölja tacklingar och så vidare. Det är jobbigt att spela mot de här spelarna. Jag personligen tyckte att det var skönare att möta de här små killarna, för då visste man att visst, det går fort, men det är ju inga intensiva spelare som tacklar speciellt mycket, utan det var alltid jobbigt att möta Emil Sylvegård eller de här killarna som åker runt och fullföljer hela tiden, som är händemark, som är tunga, tar sig in på mål och allt det där. Det blir väldigt jobbigt som försvarare när du ska hela tiden tävla mot de som är lika stor som man själv, eller kanske till och med större. Det kostar mycket kraft.
Ja, jo, det förstår jag. Tror du, man har ju alltid pratat om att hockeyn, att det går trender i hockeyn, och att om vi börjar med Lasse Falks tid, och sen kom Djurgårdens torpedhockey, och sen har de några lag kört totalhockeyn och sådär. Nu tycker jag väl att det är en ganska defensiv hockey, i alla fall 3 av 4 lag. Hur tror du framtiden, Kolan, kommer se ut om Rögle vinner guld i år? Vad kan de göra för avtryck i framtidens moderna hockey?
Jag tror nog att, som du säger, det känns som att om vi kollar på Frölunda till exempel, som håller väldigt hårt i sin den här gameplanen att man ska pressa i varenda läge och allt det där. Och det känns som att Rögle har ju blivit ifrånsprungna i år. Eller jag vill säga, Frölunda har blivit ifrånsprungna. Det såg man ju inte minst på den kvartsfinalen de hade mot Rögle, där de inte har en chans. Och då har ju Frölunda ändå ett väldigt bra lag på papper med många, många duktiga spelare. Men de klarade inte alls av att möta upp Rögle. Så ja, jag tror ändå att vi kanske kommer få se en liten förändring i att man inte alltid måste åka 100% och sätta press i varenda läge, utan det finns ett alternativ till, som framförallt då kanske Växjö visar upp väldigt bra, och även Örebro. Rögle, de har ju fortfarande, de kan ju köra på, ser det ut som, men de väljer vid tillfälle att inte göra det, och det kan jag ju tycka, det visar ju på en smartness som vissa andra lag inte riktigt besitter.
Nej. De har ju inte så mycket erfarenhet från finaler och semifinaler där. Det verkar ju inte ha någon inverkan, Abris.
Nej, jag skulle väl också vilja hålla fast vid det där. Jag tror att kulmen är nådd för den här presshockeyn. Jag tror, och jag är lite sådär, jag känner mig lite lycklig över det faktiskt, att vi har nått till en gräns där det inte kommer att bli värre än vad det har varit. Och jag tror en stor anledning till det är att lagen har blivit så mycket bättre på att spela sig ur pressen, lösa pressen. Du får inte lika bra betalt för det. Plus att alla spelar ju så. Jag menar, det här var ju under en period då, va? Så att det här var ju effektivt som 17 i början med Rönnqvist och Bulan och de som började med att sätta pressen, va? Och fick ju väldigt bra betalt för det. Men sen har ju alla lag tagit efter det där. Plus att de skickligaste lagen har ju lärt sig att spela ur den här pressen, och då får du inte lika bra betalt. Därför tror jag helt övertygad om att vi kommer att se ett litet annat spel framöver, där passningsspel tror jag kommer att vara högre prioriterat och där man kommer att välja sina lägen bättre. Så att det gör mig lite lycklig faktiskt. Och sen till det du sa, alltså den prestation de har gjort där i Ängelholm är helt sjuk. Alltså Växjö var väl i närheten, de gjorde väl något liknande och gick väl på 4 år i stort sett från allsvenskan till SM-guld. Det är ju ungefär det Rögle har gjort med det här laget, och vi som följer hockeyn och gjort under 2000-talet här vet ju hur otroligt svårt det här är. Att man ofta måste man vara med i lite slutspel, man måste kanske gå till semi och sen gå till final och sen kunna vinna. Lite som Skellefteå gjorde, men jag är sjukt imponerad över hur de har byggt det här Rögle och på sättet de spelar och vilken förändring de har fått till i den klubben. Det är helt snudd på unikt i alla fall.
De har ju lite tur också att du har ju väldigt många spelare som gick ifrån Rögle, som har Rögle som moderförening i stort sett, som alla blev väldigt bra och spelade ute i Europa eller i andra SHL-klubbar, som kommer hem samtidigt och är i sina bästa år. Så de har ju haft lite flyt med tajmingen i hur de har fått hem i stort sett allihopa som har funnits där ute. Men att Ted kommer hem, som har vunnit SM-guld, han vill börja en ny resa där. Du har Everberg, du har Sar, alla de här som kommer tillbaka, Niklas Hansson, och sen har de toppat det.
Sjögren.
Sjögren också. Och så toppar de där med att få in ja, men riktigt bra spelare utifrån då. Så de har ändå haft lite
absolut. Absolut, men de här spelarna ville ju inte vara i Rögle tidigare. Det var, alltså, de har ju skapat en kultur också där de har velat återvänt och där de dessutom har utvecklats. Det var ju som att Rögle-spelarna var ju spridda i massa olika. Dennis Everberg gick till Växjö när han kom. Niklas Hansson var i HV. Brithén var i HV. Och så här. Det var ju mycket för att inte... Rögle var ju inte the place för att som utvecklas och vinna och ligga i toppen. Och det tycker jag att de har... skapat, och de har ju också gjort det. Jag tycker Niklas Hansson har haft en grym utveckling i just Rögle. Jag tycker Daniel Saar har haft en otrolig utveckling i Rögle. Jag tycker Ted Brithén har tagit ytterligare ett steg i Rögle. Så att de har ju verkligen lyft de här spelarna också, tycker jag.
Ja, jag håller med.
Men precis som du säger, kombinationen. För spelskickligheten har ju alltid funnits i Rögle på något sätt. De här spelarna som de har fått fram har ju alltid varit duktiga, men det har ju kanske fattats det här som man ser nu med den här liksom viljan att träna jäkligt hårt, liksom vara strukturerad och göra jobbet och sådär. Så det har de tillfört. Så det har blivit en perfect match mellan de här två sakerna.
Ja, verkligen.
Det spelas ju en till semifinal också som vi ska prata om. Den är extremt målsnål. Vi har två raka matcher som har slutat där ett enda mål avgjort i hela matchen. Det vill säga att det har blivit 0-1 i båda matcherna. Och det är den mellan Växjö och Örebro. Växjö vann ju här igår kväll och har skaffat sig två matchbollar. Man leder semifinalen med 2-1. Hur ser du på den här semifinalserien, Kolan? Orkar du kolla, om jag får vara lite elak, och kolla hela matcherna?
Vet du vad? Den första matchen som Växjö vann i sadden. Jag är lite irriterad att matcherna börjar klockan 8. Jag tycker det är... Varför börjar de inte 6 istället? Och att man tar höjd för att det kan bli förlängning i matcherna. Jag tycker det är jättekonstigt.
Varför börjar de 8, Abris?
Ja, det är TV som styr, skulle jag misstänka. Aha. De går väl på TV4 en del av den här matchen. Men det är väl bara TV-tider och ett dyra TV-avtal som bestämmer matchtiderna i min...
Jag tycker 18-0 är perfekt för mig, tycker jag.
Ja, men speciellt när det är slutspel, eftersom att det kan bli förlängning också.
Bara att jag känner liksom att 18-0, man är så pigg efter matchen är kvar, då har man mer, kvällen har mer att ge. 20-0, det är så långt, alltså matchen startar ju aldrig.
Ja, och sen har du ju det här med restaurangerna som stänger 20-30, så klubbarna och spelarna vill väl inget heller än att spela klockan 18, men det behöver väl inte ens fundera på, tror jag, att det är andra mera, att det handlar om ekonomiska orsaker till att det är så här, och det får man väl kanske köpa. Om man får in en 500 miljoner per säsong, så får man kanske göra vissa uppoffringar.
Det är lättare att få 7-1 på lotto än att få veta vilken starttid det är på kvällens match i alla fall.
Ja, nej, men för att gå till botten med det här, alltså, jag vet inte om det är för att matchserien är tråkig eller om jag har blivit gubbe, men jag gick faktiskt och la mig efter, jag kollade första förlängningsperioden, sen så tänkte jag, jag orkar inte se mig. Klockan var ju typ 20:12, tror jag, och det skulle ju spolas och sådär, så då gick jag och la mig. Jag tror inte att jag missade jättemycket, men de andra matcherna har jag sett, och ja, det händer ju inte jättemycket. Det är ju två lag som är defensivt skickliga och de tar ju ut varandra. Dock var det ett otroligt snyggt mål de gjorde igår, det enda som blev till.
Ja, ja. Höll du vaken i den här förlängningsdramat, Abris?
Ja, jag har sett allt, skulle jag säga, den matchserien. Ja, det har jag gjort. Ibland krockar i våra uppdrag som man får titta i kapp. Nej, men jag har sett dem live, så att säga, alla tre matcherna. Och den andra matchen var ju lite smått i fredags. Var väl lite... Jag vet inte om jag har sett... Jag skrev om det, 40 så trötta hockeyspelare på NIS någon gång tidigare. Det kändes verkligen... De var helt slut, liksom, efter... Och det var ingen som hade något att... som kunde förändra matchbilden heller, utan man var liksom, nej, det var som en sån här medel, det här när man kör Tour de France typ, någon sån här mellanetapp där de bara liksom ligger och cyklar och bara får komma till mål och ingen gör någonting liksom. Det var lite så det var faktiskt, och det var, jämförde man med Rögles och Skellefteås match 2 som också gick ett dygn efter, så var det ju enorm skillnad faktiskt i kvaliteten. Nu gick ju inte deras första match till 5 perioder heller, ska vi säga, ursäkta. Men det är ju extremt tufft spelschema med 19 timmar från en 5 perioders match till att man ska spela igen. Så att det har väl varit ett ställningskrig, kan vi säga. Och lite Niklas Eriksson och Sam Hallam spelar lite schack, och båda båda vill spela med extremt stort tålamod, och då ser det väl ut lite så här.
Växjö leder med 2-1 och skaffar sig två matchbollar som jag säger. Det vart en tacklingsdebatt. Öberg i Örebro delade ut en Peter Forsberg offensiv tackling och blev utvisad. Hur kände du när du såg den sekvensen, Kolan?
Nej, men det är ju tragiskt. Vi såg ju en likadan händelse bara natten innan, va? Rasmus Sandin i Toronto som fullständigt sänkte, var det Blake Wheeler kanske? Det var någon i...
Ja. 95 kilo Wheeler.
Ja, det var... Det är kul att se närvaron hos vissa spelare. Men om man kollar på den som sker där på Tim Eriksson, det är lite olyckligt för han sträcker sig bara efter pucken. Men det är ju väldigt svårt att veta som... Vi pratar hela tiden om att den som har pucken ska vara beredd. Och här slår det ju verkligen bakut när backen då åker fram och petar med klubban. Men det kan man ju inte veta, utan han gör sig ju beredd på att det ska komma en tackling. Och här ligger ju ansvaret hos Tim också att vara beredd. Han säljer sig väldigt billigt där. Och då blir det tyvärr så där. Och de får ett powerplay. Det är tråkigt att det, så fort någon... Jag tycker i alla fall, jag upplever att så fort någon spelare gör sig illa så blir det alltid utvisning. Jag vet inte om ni delar den uppfattningen. Men så tycker jag att det väldigt ofta är att oj, nu måste det ha varit utvisning för nu var det någon som gjorde illa sig.
Men hur hade du tänkt i den här situationen då? Om du har varit Tim där och så jagar du en forward ut mot runden och så får du en smäll. Alltså har det inte blivit så 2021 att man ramlar ihop? Gör man inte det? Eller för att man vet om att på andra sidan där så finns det möjligtvis att spela powerplay?
Ja, en del spelare gör ju det. Jag tänker inte gå så långt och säga att alla gör det, för det finns de som får klubbor i ansiktet som bara ruggar till med huvudet och sen så kör de vidare. Stor eloge till dem. Men det är väldigt många som känner efter och kollar, kom det inte lite blod eller var det inte något annat som hände där?
Blir man inte lite rädd också när man är som Tim Eriksson? När det smäller till rejält, för att det smäller ju aldrig till ute i svensk hockey längre.
Jo, men så kan det absolut vara. Det förstår jag. Men det är för många sekvenser där folk ligger kvar. Och nu menar jag kanske inte att om han, för han sitter med en ispåse på käken, han kanske blev träffad i huvudet. Axeln kanske kom upp dit till slut. Men det känns inte som att grundkontakten sker ju inte rakt i huvudet där. Utan ja, det är en svår situation för domarna. Men jag tror att vi måste, jag vet inte, annars får vi ta bort tacklingar helt då. Om vi inte vill ha det sådär, så får vi köra innebandyregler istället.
När du fick tacklingen där från var det Wallace du sa?
Ja.
Tog den mot hjälmen eller tog den mot hakan? Eller, det jag försökte komma till är om en hel visir eller hel gallerhjälp, om det hade hjälpt. För det hade kanske hjälpt Tim Eriksson att smällen inte har tagit på hakan. Kan det vara ett sätt att få tillbaka tacklingar? Att vi kör med galler, helgaller eller helvisir i även i seniorhockeyn?
Ja, det var en bra fråga, hörru du. Jag tror ju att många av de här smällarna skulle ju bli dämpade, helt klart. Du kanske skulle komma ifrån vissa av de här grejerna som när någon försöker tackla och så blir det bara en liten touch. Den bara tuschar lite lätt. Och sen ser du reprisbilderna och man ser ju såklart att den träffar i huvudet eller på kinden eller vad det nu kan vara. Men det är så lite som nuddar. Men ändå blir det match där för att den träffar i huvudet. Och har du haft helvisir eller galler då kanske det inte blir lika illa för spelarna. Så ja, det kanske skulle kunna vara ett alternativ. Jag tycker det ser jävligt fult ut dock. Man kollar på finska ligan när de åker runt med helvisir.
Ja, vi får se vad de kommer fram. Undrar om det blir en debatt om tacklingar i sommar eller om vi kommer fortsätta på den här hårda vägen. Vad ska Örebro göra för att vända det här, Abris?
Göra mål i powerplay.
Ja. Det var ju debatten efter matchen där att Niklas Eriksson då var lite bekyttad då. Hur väcker man ett powerplay då, Abris?
Ja, nu tycker jag väl att man saknar kanske lite skills också där med Lane och borta och så. Så att det, powerplay är ju det är ju mycket ett skicklighetsspel för mig i alla fall. Sen kan du naturligtvis spela på chans och skjuta och hoppas att det styr in och sådär. Men det är klart att det för mig landar ju mycket i den individuella skickligheten att överlista motståndarnas boxplay som också är bra i Växjös fall. Så att, och det är väl lite det som kanske är Örebros dilemma på ett sätt. Man är bra när man spelar med fart, kommer med spelvändningarna. Sen kanske man inte riktigt har den där skickligheten i powerplay där. Ja, skickligheten i laget för att liksom hota tillräckligt mycket powerplay. Samtidigt har man har ju skyttar i både Ibert och Rendulic där som har hästsparkar båda två. Så jag vet inte om man ändå skulle prova och försöka få lite mera avslut ifrån dem. Mer förflyttning då givetvis. För de har som sagt, de har några jävla kanoner bägge två. Men jag ser inte så mycket av dem längre. Men Rendulic har ett jäkla skott. Men jag tycker inte att man riktigt ser att han använder det så mycket. Så det kan väl vara en lösning då. Nu om man inte har tillräckligt hög skicklighet.
Ni hade ett fantastiskt powerplay. Binghamton, Kolan. Om du ska ge några tips till Niklas Eriksson och Jörgen Jönsson där. Som har hand om forwards. Hur gör man mål i powerplay?
Ja, men jag tycker de ska börja med att skjuta. Ta skott ifrån de här. Som vi säger, Ibert och Rendulic. Och Näckeve och Sala. Jag vet inte hur mycket de är inne och spelar. Men det är ju skickliga spelare som har bra skott och se till att börja med avslut. Och sen när man väl har tagit avslut, när man får tag på den lösa pucken, det är alltid då det öppnar upp sig med spelare som är felorienterad. Det är lite svårt om det inte, jag menar, har du ett lag som är i zonen och har ett väldigt fungerande powerplay, ja, men då kan du ju söka de där passningarna, för då sitter ju alla på ett sånt otroligt självförtroende. Men det ser inte riktigt ut så för Örebro nu i powerplay. De kommer ju knappt in i zon, känns som. Men då tycker jag man ska börja med det enkla. Och sen när du får tag i pucken efter de här avslutet. Det är alltid då som lägen öppnas. Det kanske är någon som har tappat en klubba eller någon ligger ner. Då kan man få de här genomspelen och sätta upp några riktigt vassa målchanser.
Men jag tycker jag har sett den här säsongen. Om det är 100 skott i powerplay som avlösas mot mål. Så känns det som att 10 går fram och till slut träffar målvakten. Det är en klubba, det är en block. Det är, ja, jag vet inte. Så jag tycker de försvarande boxplayspelarna har blivit så fantastiskt bra på att ligga rätt i linje. Och liksom på något sätt, inte bara åka med rakt fram. Utan man lägger sig ner som en vägg nästan. Så att det är, som back måste det vara omöjligt att få iväg pucken mot mål. Man får nästan börja liksom köra dragskott och lobba in dem för att få dem mot mål där. Håller du med om det, Kolan?
Ja, men det här kom ju under min tid när jag spelade och det förstörde ju min karriär. Jag fick ju igenom massa skott i början. Sen så började folk lära sig hur man skulle täcka och jag satt väl inte riktigt på den skickligheten så att man kunde flytta pucken allt för mycket i sidled. Så det blev mycket skott i blocket på mig sista åren. Men helt klart, spelarna har ju utvecklats enormt just i försvarsspelet och ligga i linje och våga offra kroppen, för det gör ju jäkligt ont, så det är högt mod på de killarna som går in framför pucken och tar den varje gång.
Bra pojkar, det är dags att quizza igen. Vem vann förra veckan? Jag har ju dålig koll på det. Var det Abris? Ja. Abris. Bra. Idag är du favorit, Kolan. Vi har en fråga som bara handlar om dig, så att den borde du ha helt rätt på.
Du har inte den frågan som det var förra gången då? Du har inte tagit reda på den, för jag vet fortfarande inte den. Line-up-låten där.
Ja, men vänta nu. Det var ju... men det var någon Iron Maiden och sånt där, fick jag något svar om jag ska... Vänta, jag kan dubbelkolla här. Kolan, Rammstein, Sensucht hade du.
Okej. Okay.
Känner du inte igen det, eller det borde du komma ihåg?
Nej, kommer jag inte ihåg.
Sen säger han Andreas Karin som var DJ där i Timbrott och hade en låt till som var med något tungt riff. Välj in de där låtarna själv, eller?
Jag kommer inte ihåg. Det är ju 10 år sedan. Jag minns inte det där.
Nej, det är ingenting om Rammstein är inte. Det är mer basic än så. Fråga nummer 1. Cam och Chris Abbott gör succé i Rögle. De har varit många år i Europa nu. Jag vill veta vilken säsong startade deras Europa-äventyr och i vilken klubb? Kolan har tryckt iväg. Svar. Bra. Ja, Abris också. Bra pojkar. Fråga nummer 2. Vem leder poängligan i slutspelet just nu? Och det är en bonus som ni kan namnge samtliga svenska klubbar som han har spelat för. Snyggt, Kolan! Bra. Nu var det impad.
Det låter som att det går bra för mig.
Ja, faktiskt, faktiskt. Bra, bra. Fråga nummer 3. Adam Edström, där blivit en personlig favorit. Jag vet inte, det är 203. Jag tycker man ser hans 34 på isen hela tiden. Men han har fast slagit igenom slutspelet, tycker jag. Men var kommer bjässen ifrån? Var är han uppväxt och i vilket län? Jag är imponerad. Jag tycker ni är duktiga. Robert Rosén, extremt viktig för Växjö. Han har gett långsamhockeyn ett ansikte. Och en skicklighetshockey också. När han inte var i Växjö så gick det inte lika bra. Han var 2 säsonger i KHL. Och jag vill veta vilken klubb han representerade i KHL. Lite olika stavning där. Jag godkänner båda. Jag är snäll idag. Fråga nummer 5. Nämn en klubb som Kolan spelat för förutom Leksand.
En. Jag kan väl flera.
Ja, men det räcker med en.
Ta Abris favorit
då. Då ska vi se. Det här är alltid lite spännande när det blir live att gå igenom resultaten då. Fråga nummer 1. Cam Chris. De kom 07-08 till Europa och spelade för Frisk Asker. Abris sa 2006 och Frisk Asker. Kolan sa Rögle 2006. Så att det blir 1 poäng till Abris. 1 Abris. Så. Fråga nummer 2. Vem leder poängligan i slutspelet och en bonus som ni kan namnge samtliga svenska klubbar han spelat för? Kolan sa Rodrigo Abols och Örebro Karlskoga. Helt korrekt. Abris sa Rodrigo Abols men ingen klubb. Då ska vi se vem som var först där då. Ja, det var Kola. Bra jobbat. Då har vi 1 Kola. Snyggt. Hur kunde du Karlskoga där, Kolan? Alltså hur tar du den på uppstuds så där?
Nej, men jag visste att han hade varit utlånad dit från Örebro.
Aha. För här har vi ändå en av Sveriges liksom största hockeyexperter som inte vet det.
Ja, men det säger ju en del av mig.
Adam Edström, Rögle, 203. Rätt är Karlstad och Värmland. Och där svarade Abris Karlstad och Mattias svarade Värmland. Så att det blev 1 poäng till Abris där. Han var snabbare också, Abris. Fråga nummer 4. Robert Rosén, där hade ni rätt båda 2 och ni stavade Sochi på olika sätt. Jag godkänner båda, både den
kyrilliska
stavningen och den europeiska stavningen. Det är Sochi som är rätt svar. Abris svar snabbast där. Nämn en klubb som Kolan spelat för förutom Leksand. Och kan du dra alla förresten? Om vi kan utöka sändningstiden till 2 timmar. Kan du dra alla dina klubbar du spelat för, Kolan?
Guldsmedshyttan, Brynäs, Almtuna, Karlskoga, Binghamton, Färjestad, Timrå, Tjerepovets. Och sen har vi ju Karlskrona och Leksand. Och HV också. 11.
Och Abris var ju smartare. Han skrev den klubb med Tjerepovets. Tar ju så lång tid att stava till. Men Abris körde HV där. Så att han hann före det också, måste jag säga. Där. Ja. Men du hade ju rätt. Men hastigheten är ju också en faktor i det hela. Så att vi har 4-1 till Abris. Har du kvar matchtröjor från alla klubbar? Alltså har du sparat en minne? Det var ju någon svensk ledare som ville ta med sig en skridskoslip från en klubb som har varit det. Det är kanske ett för dyrt minne att ta med sig. Men har du tagit minne från alla klubbar?
Jag har väl tröjor ifrån... Jag vet att jag har en tröja från HV i alla fall. Och så har jag... När jag var i Ryssland har jag tröja. Jag har en tröja från Timrå. Jag har inte jättemånga. Det är några stycken som jag inte har. Leksand har ju när vi gick upp då, såklart. Sen från USA då har jag bara All-Star-tröja som fick när man spelade den All-Star Game. Men ingen Binghamton-tröja.
Du måste ju göra en cool man cave där på Käringberget Hills, kan jag tycka.
Ja, det är där man skulle önska. Vi får se vad chefen säger om det. Det är en annan fråga.
Precis, precis. Silly season älskar vi. Älskar du silly season, Kolan? Alltså, tycker du det är intressant när du har lagt av att lyssna? Aha, vad tar Gunnarsson vägen? Vad händer med han och så vidare? Är du intresserad av sånt? Eller är det bara vi skjutjärnsjournalister och en del av supporterskaran som älskar silly season? Eller går man igång på det här som X-spelare också? För det är ju dina för detta kollegor som byter arbetsgivare.
Nej, men jag har alltid haft en förkärlek till silly season. Jag tycker det är jättekul och man blir ju, ja, men speciellt när det är såna här osannolika övergångar med någon som man absolut inte tror skulle kunna hamna i den där föreningen eller sådär. Så jag sitter alltid varje dag och kollar på Elite Prospects om det har hänt någonting eller om det är några rykten eller något sånt där. Så, och sen får jag sms från dig titt som tätt ibland. I alla fall när jag spelar det. Och då undrar du vad som händer. Men jag vet ju aldrig någonting. Du vet ju alltid mer än mig. Så du får inte så mycket hjälp av mig.
Man har ju många uppgiftslämnare. Och du tillhör den här skaran spelare som jag upplever. Fattade inte, hade så mycket koll. I alla fall så gav du inte det utåt i alla fall. Så. Det finns vissa spelare som jag hör av mig till som har stenkoll. De vet skostorlek och klubbar och statistik på alla nya spelare som är på väg in. De är helt magiska på det där. Men det finns olika. Vi älskar silly season och jag vet att många lyssnare älskar silly season. Vad har du fått in på radan till det här programmet, Abris?
Du landade på mig. Nej, men vi hör väl mycket att det verkar vara sånt här lämmeltåg från HV71 mot KL, Ryssland och deras grannländer, vad förstår du som. Det
är man väl, kan nästan hyra ett flygplan från Jönköping till Ryssland nu när spelarna åker över då.
Ja, de verkar vara attraktiva där även fast de inte lyckades så bra i HV den här säsongen, eller i alla fall inte lyckades så bra lagmässigt i HV den här säsongen då. Så att det är väl, vi har ju redan berättat om Filip Sandberg och Erik Martinsson. Sochi var ju klubben där, det vi har hört. Hör också att Anton Vedin är på stormsteg på väg mot KL. Det lär säkert vara en attraktiv spelare även för andra SHL-klubbar, men det verkar vara KL som är spåret där. Linus Fröberg är ytterligare en spelare som vi hör är på väg till KL. Hade du klubb på Linus till och med? Eller?
Riga fick in röksignaler från någonstans i Sverige att det var på gång då.
Riga är en sån här klubb som jag blir jätteskeptisk till. Det brukar alltid bli kaos där och så får man lämna efter halva säsongen.
Det är dåligt betalt, det är kaos, man går aldrig till slutspel.
Nej, men det är fan KL.
Nej.
Det är nära hem också.
Ja.
Ja, fin, precis, stad. Precis. Fin stad.
När du hör vår silly season här så blir du, alltså är det, hur ska jag beskriva det för att inte vara dum här på något sätt? Men är det lägre klass på spelarna som får KHL-kontrakt nu än för 10 år sedan? Vad säger du, Kålan?
Både ja och nej. Många av de här spelarna som får kontrakt är ändå sådana som är ledande spelare i laget. Men visst, jag tror att skillnaden har blivit med att det delas ju kanske ut flera KHL-kontrakt med lägre summor. Det kanske inte är samma... Jag menar, förr så var det ju... Tony Mårtensson och Weinhandel och det här gänget, de som var absolut bäst i Sverige. Och de fick ju kontrakt därefter. Idag så tror jag att många kan åka på ett mycket sämre kontrakt bara för att få chansen att visa upp sig. Så man kanske har en annan inställning till det nu för tiden, att du kan chansa och åka ett år och hoppas på att ge bra ifrån dig för att sen då få ett bra kontrakt. Jag kan tänka mig att åker man till Riga då, till exempel, eller som när Zagreb var i KHL, då får du ju sämre kontrakt, men du får ju en chans att visa upp dig i ligan. Gör du bra ifrån dig så kan ju en bättre klubb ta dig och du får 3, 4, 5 gånger så mycket betalt.
Men sen är det väl trevligare att bo i Helsingfors, Riga, Zagreb, ja, eller kanske bo i, jag vet inte vilka städer som är värst, som du kan ju de här ryska, vad ska man kalla det för, ställena på landet som kanske bara är att när man landar så är det bara ett tält och sen så bara ser man någon ishall, sen finns det ingenting mer. Jag vet inte om Novgorod och de här, hur de är då, men man har ju möjlighet efter en bra säsong i en lägre rankad klubb att komma till någon kanske Moskvaklubb eller jackpotten är väl kanske Jaroslav eller Sankt Petersburg.
Ja, men helt klart, och det är det jag försökte säga lite grann, att många satsar ju på de här sämre kontrakterna, men i Riga bor det ju väldigt bra, och jag kan tänka mig för sådana killar som är bosatta runt Stockholmsområdet, så då kan det ju, det går ju många flyg varje dag i alla fall innan coronapandemin, så du kan ju ta dig, är du ledig en söndag, då kanske du kan åka hem söndag morgon och vara hemma hela söndagen och sen tar du flyget tillbaka på måndag morgon, då hinner du ändå till träningen, så att det finns ju en del fördelar med att vara där eller i Helsingfors också. Helsingfors känns ju lite grann som Sverige ändå. Så ja, jag ser ändå uppsidan med att spela i de där klubbarna.
Och lite löneskola nu, vi börjar dra ut på tiden lite. Kan du berätta lite, jämför SHL-lön med KHL-lön och även med skatten och vad du får in på ditt konto. Lite kort bara så att läsarna får en förståelse varför typ Vedin väljer KHL före, ja, vad det nu kan vara, Frölunda, Färjestad, Leksand.
Det går ju inte att jämföra. Det finns inga svenska klubbar som kan matcha de lönerna som du får i KHL. Jag skulle kunna tänka mig att nu för tiden kommer du dit som ny till en rysk KHL-klubb. Nu pratar vi inte om Jokerit eller Riga. Men om du kommer till en helt vanlig rysk KHL-klubb så kan du säkert få allt ifrån 5 upp till 7-8 miljoner kronor. Och då betalar du ju bara 12% skatt. Så du får ju nästan ut allting i handen. Så att det är enorm skillnad mot... Spelar du i Sverige och säger att du har 250 000 i månaden. Då har du ju 3 miljoner in på ett år. Men det är inte de pengarna du får i handen. Så det blir ju väldigt stor skillnad. Du förstår ju hur mycket pengar du måste tjäna i Sverige. Om du ska kunna få ut en lön som ger dig... Ja, säg att du får 7 miljoner kronor då, och så är det på 10 månader. Så du får ju 650 000 i månaden då, lite drygt, in på ditt konto.
Och i Sverige så pensionssparar du kanske 60% av din lön,
ja, det,
från klubben. Precis. De pengarna ser du inte förrän du har lagt av heller. Och man vill ju, och jag kan gissa att en hockeyspelare, precis som oss alla andra, vill köpa huset, bilen, klockan. Och så vidare, direkt, inte när karriären är slut.
Ja, men så är det ju. Och jag vet ju från, som i början av min karriär, när jag flyttade ner till Jönköping, vad kan jag ha varit då? 20, säg att jag var 24 kanske. Då hade jag ju tjänat pengar i 2-3 år. Så jag hade ju någon miljon på pensionssparandet. Men sen när jag skulle köpa hus, då hade jag ju knappt pengar till en kontantinsats. Så det blir lite så här snedvridet att man knappt får låna pengar till ett hus fast man tjänar typ 200 000 i månaden. Så det är lite svårt det där. Så jag förstår att folk väljer att åka
utomlands. Pengarna är låsta till den dagen man väljer att avsluta karriären.
Ja, men precis.
Ja, Abris, har vi något mer vi vill rapportera om eller berätta om? Eller ska vi börja rikta in oss på semifinalerna och även kanske nästa helg? Börja studsa igång med den hockeyallsvenska finalen.
Nej, men vi hade väl en del intressanta ämnen som vi inte har hunnit ta upp. Men jag känner tiden rinner iväg och så jag tror det är bättre att vi spar dem till nästa avsnitt. Sen har vi väl även ett par silly grejer till som vi tänker väl lägga ut på sajten istället. Så de får väl titta där, tänker jag.
En cliffhanger, ska vi säga så?
Ja, det låter bra.
Men det kan ju vara redan publicerat när man lyssnar på det här också, så säger jag då.
Absolut. Men vi kan ju köra cliffhanger på de här intressanta ämnena som kommer nästa vecka i alla fall.
Exakt. Tack för att ni lyssnade och tack Hans och Mattias för att ni kunde vara med då.
Tack.
Tack själv.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.